Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Scarcity med undertiteln The New Science of Having Less and How It Defines Our Lives är en fackbok i gränslandet mellan beteendeekonomi och psykologi. Den skrevs av ekonomen Sendhil Mulainathan och psykologen Eldar Shafir. Bokens utgångspunkt är enkel men långtgående. När människor upplever att de har för lite av något viktigt, som pengar, tid, sömn, mat eller social kontakt, förändras sättet de tänker och väljer på. Författarna vill därmed flytta fokus från personliga brister till de mentala konsekvenserna av en pressad situation. En ekonomiskt utsatt person, en stressad chef och en person som försöker hålla en strikt diet kan, enligt bokens ramverk, drabbas av liknande kognitiva mönster. Med forskning, experiment och exempel från vardag och samhällsliv undersöker boken varför det akuta så ofta tränger undan det långsiktigt viktiga. Syftet är både förklarande och praktiskt. Den ger ett språk för att förstå återkommande problem med skulder, tidsbrist och planering, men också för att utforma mer rimliga stöd, regler och organisationer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, brist är inte bara en resursfråga utan ett mentalt tillstånd. Bokens viktigaste bidrag är att skilja mellan faktisk brist och upplevelsen av att inte ha nog. Faktisk brist kan handla om låg inkomst, ont om tid eller begränsad tillgång till mat. Men den centrala frågan är när dessa begränsningar blir så påträngande att de upptar tankarna. Då uppstår det författarna beskriver som en särskild bristpsykologi. Den gäller inte enbart fattigdom, även om fattigdom är ett av bokens viktigaste samhällsexempel. Den kan också förklara varför personer med fulla kalendrar skjuter upp viktiga uppgifter. Varför den som är hungrig lättare dras till omedelbara belöningar och varför ensamhet kan göra socialt initiativ svårare. Poängen är inte att alla brister är likadana i sina materiella följder. Att sakna pengar kan vara direkt farligt på ett sätt som tidsbrist för en välavlönad person inte är. Däremot kan den uppmärksamhetsmässiga mekanismen likna varandra. När något saknas får det oproportionerligt stort utrymme i medvetandet. Detta perspektiv utmanar vanliga moraliska förklaringar. Istället för att se dålig planering som ett stabilt karaktärsdrag frågar boken hur omständigheterna formar beslutsförmågan. Det gör analysen relevant för både individers vardag och svensk diskussion om ekonomisk utsatthet, vårdkontakt och sociala trygghetssystem. För det andra, tunnelseende gör det akuta tydligt men döljer kostnaderna runt omkring. Mulainathan och Shafir använder begreppet tunnelseende för att beskriva hur brist koncentrerar uppmärksamheten på det mest omedelbara problemet. Tunneln har en tydlig fördel. Den som har en nära deadline kan arbeta mycket fokuserat och den som saknar pengar kan bli skicklig på att hitta kortsiktiga lösningar. Författarna kallar denna förstärkta koncentration för en fokusutdelning. Brist är alltså inte bara distraktion eller passivitet. Den kan skapa skärpa och handlingskraft i det som ligger närmast. Problemet är vad som hamnar utanför tunneln. Framtida räkningar, återhämtning, förebyggande vård, relationer och långsiktiga mål får mindre plats. En tidsstressad person kan därför lösa dagens akuta mejl men missa arbetet som hade minskat nästa veckas belastning. En hushållsekonomi under hård press kan prioritera den närmaste utgiften men tvingas välja dyra krediter som försvårar kommande månader. Boken behandlar detta som en förutsägbar avvägning, inte som ett mysterium eller ett tecken på likgiltighet. För svenskt arbetsliv är resonemanget särskilt användbart vid diskussioner om hög arbetsbelastning. Ett system som ständigt kräver snabba räddningsinsatser kan belöna fokus på kort sikt samtidigt som det gör förebyggande arbete och hållbar planering svårare. Tunnelseendet förklarar därmed varför goda avsikter inte alltid räcker när det redan är ont om marginaler. För det tredje, bandbreddskatten försvagar planering och självkontroll under press. Ett andra nyckelbegrepp är bandbredd. Alltså den mentala kapacitet som behövs för att hålla information i minnet, koncentrera sig, planera, stå emot impulser och fatta genomtänkta beslut. Bokens argument är att en pressande bristsituation tar i anspråk denna kapacitet. Oro för hyran, en överfylld arbetsdag eller ständig hunger blir inte bara obehagliga känslor. De konkurrerar om samma mentala resurser som behövs för att jämföra alternativ, fylla i blanketter, komma ihåg tider och tänka flera steg framåt. Författarna beskriver kostnaden som en bandbreddskatt. Det avgörande är att den inte främst beror på att vissa människor i grunden skulle vara mindre kapabla. Samma person kan fungera annorlunda när det mest akuta ekonomiska eller tidsmässiga trycket lättar. Därför blir det missvisande att tolka beslut under knapphet som fullständiga mått på intelligens, ansvarskänsla eller disciplin. Detta har betydelse för hur institutioner utformas. Om stödformer, myndighetskontakter eller vårdsystem kräver många komplicerade steg just av de som redan är hårt belastade, kan systemen förstärka problemet de vill lösa. Bokens resonemang ligger nära erfarenheter från svensk välfärdsadministration, där digitala formulär. Tidsfrister och krav på dokumentation kan vara lätta för den som har marginaler men svåra för den som saknar dem. Analysen argumenterar inte för att krav alltid ska tas bort, utan för att kognitiv belastning måste räknas som en verklig kostnad. För det fjärde, marginaler och framförhållning bryter bristens självförstärkande cirkel. Boken visar varför brist ofta blir självförstärkande. När tiden eller pengarna inte räcker prioriteras det närmaste behovet. Då skjuts åtgärder upp som kunde ha minskat framtida press, och nästa problem kommer med ännu mindre handlingsutrymme. Författarna kopplar denna dynamik till marginaler, ofta kallade slack. Marginaler betyder inte slöseri eller ineffektivitet. De är reserver av tid, pengar, energi eller organisatorisk kapacitet som gör det möjligt att hantera oväntade händelser utan att allt annat kollapsar. Ett hushåll med en liten buffert behöver inte omedelbart ta dyr kredit vid en oväntad utgift. En arbetsplats med viss bemanningsmarginal behöver inte göra varje sjukdomsfall till en akut kris. Samtidigt är marginaler svåra att skapa för den som redan befinner sig i brist. Det räcker därför sällan att uppmana människor att planera bättre eller spara mer. Sådana råd förutsätter ofta just den tid, trygghet och mentala bandbredd som saknas. Den praktiska slutsatsen är att lösningar bör minska antalet kritiska ögonblick. Automatiska betalningar, tydliga standardval, förenklade processer och rimliga tidsfrister kan avlasta utan att kräva ständig vaksamhet. I en svensk kontext kan man se värdet i system som minskar risken för att en enskild missad blankett eller oväntad kostnad får oproportionerligt stora följder. Boken betonar alltså systemdesign, inte enbart individuell självdisciplin. Slutligen, fattigdom bör förstås som en beslutsmiljö, inte som ett personligt fel. Scarcity är särskilt betydelsefull som kritik mot förklaringar där fattiga människors beslut ses som bevis på bristande ansvar. Författarna förnekar inte att beslut spelar roll eller att dåliga val kan få allvarliga konsekvenser. Deras poäng är att besluten måste förstås i den miljö där de fattas. Den som ständigt måste lösa dagens ekonomiska problem har sämre möjlighet att ägna uppmärksamhet åt utbildning, hälsa, sparande eller administrativa krav som kan gynna framtiden. Detta hjälper till att förklara varför en ond cirkel kan uppstå. Brist påverkar besluten och besluten kan sedan bidra till fortsatt brist. Perspektivet är viktigt eftersom det förändrar vilka åtgärder som framstår som rimliga. Moraliserande information eller krav på mer viljestyrka kan ha begränsad effekt om själva situationen fortsätter att tömma bandbredden. Bättre stöd kan istället innebära förenklade ansökningar, förutsägbara utbetalningar, påminnelser, färre avgörande deadlines och ekonomiska skydd mot småchocker. Samtidigt bör boken inte läsas som att psykologi ensam förklarar fattigdom. Strukturella frågor som löner, bostadskostnader, arbetsmarknad och ojämlikhet är avgörande för den faktiska resursbristen. Styrkan i författarnas analys är att den lägger till en ofta förbisedd länk mellan materiella villkor och vardagliga beslut. Den uppmanar läsaren att möta människor med större analytisk noggrannhet och mindre skuldbeläggning. Sammanfattningsvis, Scarcity passar läsare som vill förstå varför människor kan fatta kortsiktiga eller till synes motsägelsefulla beslut när de lever med ekonomisk press. Tidsbrist eller andra återkommande underskott. Den är relevant för studenter och yrkesverksamma inom psykologi, ekonomi, socialt arbete, vård, offentlig förvaltning och ledarskap. Den kan också vara värdefull för den som känner igen sig att alltid ligga efter, trots hög aktivitet och goda avsikter. Den viktigaste praktiska nyttan är inte ett enkelt recept för bättre disciplin. Boken erbjuder istället ett sätt att identifiera när brist har tagit över uppmärksamheten. Och att söka lösningar som skapar marginaler, minskar onödig komplexitet och gör viktiga val lättare vid rätt tidpunkt. Intellektuellt ger den ett mer välvilligt, men fortfarande skarpt, språk för att analysera ansvar och beteende. Jämfört med många populära böcker om vanor, produktivitet eller privatekonomi utmärker sig Scarcity genom att inte börja med individens karaktär eller motivation. Den visar hur miljön begränsar själva förmågan att använda kunskap och viljestyrka. Kombinationen av beteendeekonomi och psykologi gör också att samma ramverk kan belysa både en privat kalender och samhällsfrågor om fattigdom. Boken är mer analytisk än berättelsedriven och läsare som söker snabba vardagstips kan uppleva den som mindre direkt handlingsinriktad. men för den som vill förstå mekanismerna bakom pressade beslut är det just dess systematiska fokus som gör den särskiljande. Om du vill stödja Sendhil Mulayanathan, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!